allihopa och välkomna till avsnitt 299 av Ångestpodden.
Det här är Ångestpodden. God morgon. Nej, jag ska tänka mig ett morgonradio. Det här är Ångestpodden. God morgon.
Ja.
Nys.
Ja, det hade det faktiskt.
Nu gör vi ju inte det.
Nej.
Vet du vad jag sa till dig innan? Jag bara har en trött spaning.
Ja, det vet jag att du sa.
Ja, och du bara sa nej, men inte en trött spaning. Men det var bara så här en intressant grej som jag såg på min Facebook. Och då insåg jag så här, det här ser jag ändå liksom då och då.
Okay.
Det var den som hade skrivit så här, här kommer ett riktigt, riktigt gott lördagssnackstips.
Mm-hmm.
Jag var så sugen på någonting. Då frös jag vindruvor.
Det är dock gott. Det är gott. Mm. Men jag fattar, du liksom...
Nej, men jag är ju aldrig sugen på något. Och då med något skulle jag mena frukt.
Va? Nej, precis. Det är ju det du menar. Du vill bara påpeka att så här, då, som att den personen har fryst in vindruvor för att man inte kan äta socker.
Såklart.
Mm. Men jag vill ändå bara säga att det är gott.
Ja, ah, okej. Okay.
Det är också samma som...
Men när du är sugen på något, blir du sugen på frukt, eller?
Nej. Jag kan ju vara sugen på något och få ta det jag har hemma.
Men du vet sen när man säger så bara, åh, jag är verkligen sugen på något.
Ja.
Då menar jag alltid godis.
Ja, jag kan vara sugen på godis. Alltså jag är nog aldrig sugen på frukt, men det kan ju vara frukt som jag har hemma.
Jaha, då tar
när jag
du
blir
det.
Sugen. Ja. Ja,
nej, då ger alltså, jag mig ut, vet du. Så
ja, ja. Nej, men det kanske igen. Man inte alltid pallar.
Nej.
Nej.
Nej, men det var bara min spaning. Alltså jag bara, ja. Men det... Sänkt ribba för snack.
Ja, snack skulle jag inte kalla det. Men det kan vara gott ändå.
Mm.
Och frysta vindruvor är faktiskt gott, tror det eller ej.
Mm.
Jag har ingen spaning, men jag skulle berätta om en kul sak som håller på att hända i mitt liv.
Mm. Oh, Gud, berätta detta nu.
Att jag håller på nog kanske, nog kanske. Nej, men jag vill ju bli hundvakt, va?
Ah.
Lite så typ dagmatte kanske. Och nu i veckan här ska jag träffa en hund. Och jag hoppas så att vi klickar med varandra.
Ja.
En gammal hund är det liksom, en gammal dam.
Nej, det är en gammal.
Eller som mamma sa när jag skickade info om hunden. Åh, spännande, en senior.
Jag måste få se sen bild.
Ja, jag ska visa.
Men gud vad mysigt. Ska den vara med här i studion?
Nej, det tror jag inte. Jag får passa den de dagarna jag kan jobba hemifrån. Jag vill liksom inte, men jag vill inte ta en hund på tunnelbanan. Jag tycker så synd om alla
får
djur
den
som är
åka
där.
Med mig till får den åka med till Gärdet?
Det får vi se.
Vad
mysigt. Ja, nu är vi verkligen inte där ännu, men det är väldigt spännande i alla fall.
Jag hoppas att det är spännande.
Och blir det inget med denna hunden, blir det kanske det med någon annan.
Ja,
jag har bara bestämt mig för att ta tag i det nu. För jag har ju en sån hundlängtan, va?
Ja, men jag fattar. Mm. Det var fint att det äntligen är dags.
Ja.
Det var faktiskt en sak till som jag tänkte på. Alltså du vet när man bara så här, vad går de sociala gränserna? Aha. Alltså du vet så när man känner, vad är socialt accepterat att göra in public? Typ så här, jag tycker ju det är ganska sjukt att äta på tunnelbanan exempelvis.
Ja, det tycker jag också.
Där tycker jag ju ändå så här,
men det är av två anledningar. Dels så tycker jag så här, du kan väl vänta. Men också för att jag själv aldrig skulle stoppa något i munnen när jag sitter i den miljön.
Nej,
alltså det känns så jävla ofrävt.
Men härom veckan när jag går och ska hämta ut ett paket på mitt postombud, då sitter Kan som sitter i det här ombudet och klipper sina tånaglar. Och jag bara så här, nej men ja, men det är sant.
Ja, det är absolut inte socialt acceptabelt, men det är ju också väldigt roligt. Ah. Alltså jag tycker ju att han som sitter där är asskön som gör det.
Aj, han där.
Ja.
Ja, men du vet så här, han klipper sina, alltså jag bara så här, då
vi... Alltså var det så här, strumpan låg den.
Jag tror den var lite, ja, jag tror den var lite så, den hängde liksom jämte typ. Och jag fram med lägg och grejer där skulle, ja, han fick ju lägga undan lilla tången som han klippte med liksom.
Ja. Och så låg det också så här små tånaglar då på golvet.
Ja, men verkligen.
Ja, alltså jag tycker det har något.
Men man blir ändå så här intresserad av vad är socialt acceptabelt. Det där är ju definitivt långt gånget över den gränsen.
Ja, så är det verkligen.
Vi är denna veckan sponsrade av Hemmakväll.
Ja, och alltså till en början måste vi ju bara nämna lite kort om den här Hemmakvällen vi hade i vår poddstudio förra veckan.
Oh.
Med åtta fantastiska lyssnare.
När jag gick därifrån, alltså jag började liksom gråta när jag väntade på bussen. För att det kändes så fint. Och det hade inte varit möjligt utan hemmakväll.
Nej, det hade det inte. Jag fick en så fin helg nu bara för att det var typ det enda jag kunde tänka på.
Alltså verkligen jag också.
Ja, tack alla ni som kom. Vilken jävla kväll vi hade.
Ja, men det hade vi verkligen. Men Sofie, på tal om hemmakväll, vad händer på hemmakväll just nu?
Ja, men just nu är det ju mycket fokus på Halloween. Och det är det ju vårt huvud med eftersom vi också ska fira Halloween.
Absolut. Och jag vet ju att väldigt många tyckte det var kul när vi på vår Instagram tipsade er om ja, men massa kul man kan göra när man serverar godis på Halloween. Alltså man kan göra olika figurer, man kan använda godiset när man bakar. För det är verkligen Halloween i liksom lösvikten på hemmakväll.
Men utöver Halloween, ni vet ju som vi har sagt flera gånger tidigare att hemmakväll är ju först med väldigt mycket saker.
Med allt.
Och två, eller en lite nygammal nyhet som kommer tillbaka i lösvikten är minidammsugaren. Den 15/10.
Ja.
Och sen måste jag bara berätta om en annan nyhet som jag blev väldigt begeistrad över. Det är nämligen så att Ben & Jerry's ska liksom släppa som godis fast alltså så utan glassen. Tänk Ben & Jerry's glassen fast utan glassen.
Alltså kakbitar typ.
Ja, precis.
Om man då älskar cookie dough som jag.
Precis, då kan du bara gå in på hemmakväll, köpa en cookie dough påse.
Nej men nu skämtar du.
Och gå, ta med dig den hem och ha en härlig hemmakväll.
Nej men att man liksom får julafton hela tiden när man är så här nära hemmakväll som vi är.
Och de, det är först på hemmakväll och hemmakväll är också ensam om den här nyheten väldigt länge.
Jag får lite gåshud. Jag känner liksom att förändringens vindar, de ständigt blåser på hemmakväll.
Och det vattnas lite grann i min mun.
Hemmakväll, tack för allt.
Vi har denna veckan ett betalt samarbete med fackförbundet Vision.
Ja, och många av er känner ju till Vision eftersom vi har jobbat väldigt, väldigt mycket tillsammans.
Ja.
Och jag tycker det är så kul. Nu, Sofie, så har ju precis Visions socialchefsrapport kommit. Och då kanske någon tänker så här, okej, behöver jag veta om det? Ja, den är väldigt, väldigt viktig för hela samhället tycker jag.
Och vi visste ju själva inte så jättemycket om den här rapporten. Och vad passar då bättre än att ringa upp ordförande för Vision, Veronica Magnusson.
Hej, det är Veronica.
Hej Veronica, det är Ida Sofie från Ångestpodden.
Hej Ida Sofie, roligt att höra mer
igen. Ja. Varje år så gör ju ni en socialchefsundersökning och nyss kom årets rapport. Lite kort, vad visade den egentligen?
Vi ställer ju frågor till landets alla socialchefer och i år så har det varit väldigt tydligt att många upplever att det är svårt att klara av uppdraget, alltså att ha ett bra socialt arbete inom de budgetramar som finns. Fyra av tio socialchefer säger att de har svårt att ge insatser som individen har rätt och behov av. Och tre av tio säger att det är svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de krav som lagen ställer. Och allra tuffast säger man att det är att jobba uppsökande och förebyggande. Det säger 59%. Och det här slår ju hårt mot, vi ser att det är ännu tuffare i kommuner som är utanför storstadslänen. Och att man särskilt lyfter just barn- och ungdomsvården och äldreomsorgen som de som blir särskilt negativt påverkade av de här begränsade och liksom för snäva ekonomiska förutsättningarna.
Ja, för det var lite vår nästa fråga. Liksom, vilka blir egentligen drabbade av att socialtjänsten har för lite resurser?
Men det är ju just de grupperna som dels barn och unga och äldre, men just de grupperna som kanske liksom skulle behöva stöd eller liksom är på väg in i någon problematik som man skulle behöva kunna fånga upp. Och vi i Vision och ni i Ångestpodden har ju bland annat samarbetat just kring det här med mellan stolarna. Och att vi ser att det är väldigt många som liksom söker stöd eller på väg att söka stöd som inte riktigt får det. Man kanske upplever att man liksom blir skjutsad mellan olika instanser eller att det är svårt liksom att få insatser som är rätt blivit avvägda eller att man upplever att den man hör av sig till har för mycket att göra, så det blir inte bra. Och det här är ju, drabbar ju liksom främst och liksom väldigt allvarligt den som är i behov av stöd, men det drabbar ju också medarbetarna inom socialtjänsten som, ja, men man blir frustrerad, man känner att man inte kan ge det som man ser att människor borde ha rätt till och som skulle göra nytta. Och det gör ju också att man kan hamna i situationer där människor blir frustrerade på olika sätt, både att man får tuffare problem men också kanske att man kan hamna i hotfulla situationer och sådär, för att helt enkelt människor är frustrerade.
Ja, för ni skriver ju också i rapporten att det här i längden kan, faktiskt kan vara ett hot mot demokratin. På vilket sätt kan det vara det?
Men vi har ju ett samhällskontrakt som bygger på att vi ska hjälpas åt och att man behöver kunna känna tillit till att om jag hamnar i en tuff situation i livet, då finns det någon där, då finns samhället där och kan ge mig stöd. Det kan vara ekonomiskt stöd, men det är också stöd när det gäller vård och andra insatser. Och om man märker att så här, när man ofta dröjer det också ganska länge innan man söker hjälp, och sen så gör man det och tänker, ja, men jag måste, och sen så får man inte det stödet, då blir man ju såklart besviken, man känner sig lämnad utanför, och det riskerar att göra att man liksom inte litar på samhället, inte känner sig som en del av samhället. Och det leder ju till splittring och leder till, och det i sig blir ett hot mot demokratin. Sen så vill ju vi att inte att det ska behöva gå så långt, och vi vet att många gör allt de kan så att det inte ska bli så, men i längden är det såklart farligt för tilliten.
Och vill ni läsa mer så hittar ni information på vision.se. Och på tal om vision.
Ja.
Vi gjorde ju vår kampanj hashtag mellan stolarna. Och för typ 1,5 år sedan så fick ju vi med en tjock bunte papper med era erfarenheter av att hamna mellan stolarna gå på ett möte på socialdepartementet med socialministern Lena Hallengren.
Ja, och den 3 september så hörde socialdepartementet våra rop angående en mer samlad vård, framförallt kring unga när det kommer till psykiska besvär.
Yes.
Så då utsåg regeringen Peter Almgren till särskild utredare på socialdepartementet, och Peters uppgift blev liksom att utreda förutsättningarna för en sammanhållen vård för barn och unga i hela Sverige.
Och idag gästas vi alltså av den Peter Almgren.
Ja, men och Peter sa ju det till oss att så här, det är liksom er jag ska tacka för att jag har ett jobb.
Ja, så här, det är det kanske. Och ja, det är det.
Nej, men det var väldigt kul, för jag absolut. Jag kan säga så här, det här avsnittet är ett kvitto på vad vårt arbete med Ångestpodden, med vårt menar jag ditt och mitt tillsammans med er lyssnare, vad det faktiskt kan bidra till, vilket är, aj, det är gåshud. Vi rullar intervjun med Peter Almgren.
Varsågoda! Hej Peter och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tackar.
Jättekul att ha det här äntligen. Vi har ju försökt få till det här ganska länge nu.
Typ, ja. Började i januari. Nej, det gjorde inte.
Februari. Nej, men väldigt tidigt.
Ja, och nu sitter du här.
Ja.
Och du ska få berätta, vem är du?
Ja, jag heter Peter Almgren och är här kanske då egenskap av särskild utredare för Regeringskansliet då. Kring en sammanhållen god och nära vård för barn och unga i Sverige.
Nu ska du få standardångest på den frågan innan vi går in på ditt arbete lite mer.
Den har inte jag fått innan.
Nej. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker nu på jobbet då, alltså utifrån att vi jobbar med att lösa de här frågorna kring barn och unga som mår dåligt. Och att det är så vanligt, det tänker jag nog på. Jag tänker nog på, jag har ju egna barn och i skolan och deras kompisar. Jag tänker att det är så otroligt vanligt förekommande. Det tänker jag gärna på när jag tänker ångest. Att det är liksom ingenting som någon enstaka individ har någon gång eller som är väldigt så här konstig sjukdom, utan det är väldigt
snarare någonting som alla har någon
gång. Ja, något som alla har liksom, och så finns olika grader och så. Så att, och kanske också naturligt så där ibland.
Precis.
Det behöver vara fel och så.
Nej, men som sagt så blev du ju i slutet av förra året utsedd till särskilt utredare på socialdepartementet. Just det. Alltså det låter så liksom lyxig titel. Alltså förstår du, det låter så
prestigefyllt.
Prestigefyllt, det var det jag menade. Det låter så stort.
Ja, men jag var jättestolt.
Ja, det ska du vara. Ja. Alltså vad liksom innebär det egentligen?
Det innebär då att den då socialrådet Lena Hallegren utser en speciell person som man tror kan reda ut den här uppgiften då. Mm. Att titta på lagförslag inom ett visst område som är särskilt viktigt eller särskilt knepigt.
Mm.
Så det blir liksom ett förordnande som känns väldigt sådär fint. Nästan så här kungens hand på något sätt.
Fast,
ja, inte riktigt. Så ja, jag tänker att de har valt mig för att jag kan de här frågorna. Jag är besjälad av de frågorna och jag har ett stort nätverk och har jobbat med liknande projekt innan som kanske då har varit framgångsrika eller har synts på något sätt. Så jag tänker att det kanske är därför jag fick den här frågan. Ja, det vet jag fortfarande inte varför jag fick frågan egentligen.
Men vad har du gjort tidigare? Alltså, vad har du
jag ska inte tråka ut det. Men jag är ju barnläkare i botten, har jobbat i barnsjukvård. Alltså, jag jobbar på BVC och skola och jag var på BUP och barnklinik och sådär.
Mm.
Jobbat ganska mycket med ADHD och autism faktiskt, utredningar och behandling. Mm. Och sen har jag varit chef för barnverksamheter och så har jag varit projektledare nu sista åren för ett slags omställningsprojekt i Västra Götalandsregionen. Mm. Där ska då regionen, en stor region med nästan 2 miljoner invånare, ska ställa om hela sjukvården till mera vårdcentralsfokus och mindre sjukhus och allt det där som Göran Stiernstedt och Anna Nergård håller på med.
Mm.
Och då fick jag liksom uppdraget att barnsäkra den omställningen. Alltså när man ställde om hälso- och sjukvården så skulle jag fick ansvar för barnen på något sätt, att det blev bra för dem, för de har ju specifika behov och förutsättningar och det specifika verksamheter och så. Så att det blev ju väldigt passande uppdrag för det jag har nu, för det handlar ju också någonstans om att barnsäkra omställningen av hälso- och sjukvården nationellt, som ju pågår nu, ett stort reformprojekt med först Göran Stiernstedt och sen Anna Nergård och allt det som pågår. Så att det här blir liksom en barnsäkring eller liksom ett barntillskott i den. Så att jag känner mig uppvärmd liksom i frågan, kan man säga.
Ja, det var spännande.
Men hur skulle du säga att vården för psykisk ohälsa ser ut idag?
Ja, alltså först kan man väl säga att barn och unga, de flesta mår bra. Sådär. Så man tänker positivt. Barnsjukvård är ju ofta kanske mer benägna att fungera tillsammans än kanske vuxensjukvård ibland, för att man är mera kring barnet och så. Så jag tycker det finns många goda exempel från barnsjukvården och barns hälso- och sjukvård. Men om man ändå ska titta på problemen så tror jag nog att de med psykisk ohälsa eller psykiatriska sjukdomar eller samsjuklighet sådär tenderar att fara mer illa, tror jag, i systemet. För vi är lite bättre på kroppsliga åkommor och liksom benbrott och till och med cancer och andra sådana allvarliga saker. Det får ofta mycket bättre flöden och liksom, ja, ibland resurser också och stöd för familjen, för barnet, för allting kring så. Men får du en mår du dåligt psykiskt eller får en psykiatrisk diagnos, så är det kan ofta vara lite otydligare kanske vad det är för någonting. Det påverkar, ja, och då kan det vara svårare att veta vart vänder jag mig då. Det var liksom vem har den här kompetensen, och så bollas man runt och också. Det är därför jag har den här utredningen också. Är det att de problemen ligger till grund för den här utredningen som jag leder.
Ja.
Att det här med, vi pratade om det tidigare, mellan stolarna. Många aktörer, vem tar hand om mig, vart vänder jag mig, är det här för lätt eller för svårt för den, och ska jag söka överhuvudtaget, och ska alla till BUP, eller, du vet, det finns ju jättemycket trick. Så det drabbar nog dem med psykisk ohälsa mer än de som har kroppsliga åkommor. Tänker jag. Och jag tror också att det är min personliga åsikt att det får större effekter på den unge, tror jag, eller på familjen med psykiska eller psykiatriska diagnoser, för att det påverkar din personlighet kanske mer. Det syns inte riktigt, man är inte lika bekväm med att kanske prata om det i skolan.
Precis.
Som när man har diabetes eller astma liksom och så, va? Och det påverkar din funktion ganska mycket då. Kanske din läxläsning eller dina kamrater. Så jag tror ibland att egentligen det kan vara mer farligt med psykisk ohälsa än fysisk ibland. Men det betraktas inte alltid så.
Det
är lite dolt sådär.
Men man pratar ju också liksom om en sammanhållen vård, att det behövs och det vill man ha. Alltså, vad är det svåraste med att få till den här sammanhållna vården? Alltså, varför funkar det inte idag?
Jag tror att det beror på vården har blivit mer och mer specialiserad. Vi kan göra mer förstås. Och det är ju liksom ett grundproblem med hela hälso- och sjukvården, att det är så mycket specialiseringsgrader, läkemedel, behandlingar, utredningar, interventioner, hur mycket som helst. Det blir ju bara mer. Och sen har det vuxit upp olika aktörer kring barn. Vi tittar på BVC, tittar på mödravård, tittar på ungdomsmottagningar, tittar på vårdcentralen, elevhälsan. Ibland har det kommit av liksom eldsjälar, ibland är det något, ett uppdrag som man har tagit fram. Och då är det ju så att de här synkar ju inte riktigt då, för det är ju inte en planering från början, utan det har vuxit upp så många goda initiativ. Och när man då är barn och går genom livet så, och kanske behöver någonting, så har inte systemet riktigt tänkt på att man ska kunna plocka upp alla där man behöver det, utan det är mera man gör sina interventioner mot sin målgrupp. Och det gör man bra. Men man ser inte helheten liksom. Så det hänger inte ihop då. Till exempel sådana saker som delad journal, gemensamma rutiner. Personalen kanske inte har kontakt med de andra på andra sidan muren där. Utan det kan vara kulturbarriärer, det kan vara budgetfrågor, styrningsfrågor. Man har inte pengar för att samverka. Alltså det finns ju hundratals skäl. Och ibland är det lagstiftning. Alltså att vi har hälso- och sjukvårdslag och socialtjänstlag och skollag. Och de säger olika saker. Man får till exempel inte dela information mellan socialtjänst och sjukvård.
Alltså, så ibland är det ganska konstigt.
Ja, och det utreds ju och håller på också. Men det är mycket det här med integritet och personskydd. Så att det är svåra frågor. Men det finns många förklaringar till varför det inte är sammanhållet. Och sen har ju barn 0-18 betydligt fler aktörer än en vuxen kanske har. När det gäller psykisk ohälsa, man tänker att man går genom skolan, man är i BVC, och det är det här från nyfödd till liksom 17-åring. Det är en enormt olika uttryck och världar liksom. Så att jag tror att barn faktiskt har det sämre ställt där på det sättet, att det är så många olika inblandade. Det händer så mycket det, och då kan det bli ännu rörigare faktiskt.
Men den här utredningen då som du leder, hur går den till? Alltså vad gör ni?
Man gör ju på dagarna.
Ja, hur ser en vanlig dag ut?
Jag önskar att man hade hammar och spik och byggde ett hus. Men någonstans är det väl så, man får ett uppdrag, det här fina uppdraget då, 20 sidor text kring det här vill regeringen att den särskilda utredningen ska göra. Och så bildar man då ett team, ett sekretariat, så vi är 5 stycken. Och då är det väldigt kompetenta medarbetare som har jobbat som utredningssekreterare, jurister som kan liksom statlig förvaltning, och ofta kan de också sakfrågorna på liksom statlig nivå. Och sen försöker man då tolkar man ju de här direktiven. Vad är det då regeringen vill? Och så lägger man upp en plan helt enkelt för hur man löser ut de här frågorna. Men till syvende och sist handlar ju liksom leveransen om lagförslag egentligen. Alltså det är väl det som en statlig kommitté kan göra om det är så att det i lagstiftningen finns hinder eller otydligheter som gör att man inte får det man behöver som barn. Det är egentligen sådana, det är vår huvudsakliga verktygslåda eller uppgift kan man säga. Sen kan man komma med bedömningar och tyckanden och sammanställningar som är viktiga på massa andra sätt också. Men det är ju egentligen lagstiftning som kommittévärlden ska liksom titta på dem. Ja, och så lägger vi upp, nu pratar kanske mycket, men vi lägger upp en arbetslag. Man bygger upp jättemånga referensgrupper, man har expertgrupper, man kopplar upp sig liksom på hela Sverige nästan med sakkunniga, och man bara försöker att träffa så mycket klokt folk som möjligt och få fram den här liksom, både få fram en kunskapsmassa och sen då börja bygga liksom hypoteser kring vad är bra vägar framåt och vad kan bli förslag och så, och vi är lite grann mitt inne i den fasen.
Ja, för hur länge liksom håller en sån här utredning?
Ja, det är lite olika, men den här är då tidsatt till 1 maj nästa år i första delbetänkandet och oktober då slutbetänkandet.
Aha.
Och de flesta, största delar ska lämnas i maj. Så vi har en ganska intensiv höst att liksom prata med hela Sverige. Nu är det digitalt i och för sig, men ändå. Med skolhuvudmän, med regioner, kommuner, professioner, patientföreningar, unga själva, träffa skolklasser och du vet, bygga bra, solida förslag liksom, i dialog då, med alla möjliga. Och så. Sen när vi framåt jul då, så ska vi börja liksom att knyta ihop säcken kring allt och skriva de här textmassorna som ska, och det är massa konsekvensanalyser och motivtexter, och det är jättemycket byråkrati kring
ja.
Så, för det ska ju ändå bli liksom en förhoppningsvis en proposition Om nu Lena Hallengren är nöjd här och tycker att det var bra jobbat, liksom, det tar vi till regeringen, då ska det ju bearbetas om till en proposition som då sen kan gå. Ja, det är också en remissrunda till lagråd och olika departement, och sen ska det då till precis till riksdagen i sista för beslut om nya lagar och sådär. Så det är en lång resa.
Det är så många år, långa resor. Man får
alltså man tänker så här, men vad, det blir bara att göra och sen bara, ja, nej, precis. Just det.
Skriva om lagen lite. Nej, gå in i
det är lite bra att man inte kan ändra lagen sådär snabbt. Kanske. Men jag håller med, det är omständigt.
Ja, verkligen.
Alltså, jag, på ett sätt tycker jag det låter väldigt intressant och kul, men också väldigt jobbigt.
Tålamodsprövande.
Ja, exakt. Ja. Men vi berättade ju för det innan, men vi gjorde vår kampanj hashtag mellan stolarna. Och då var det väldigt många, alltså unga som skrev i kanske så här åldern 16-17. Alltså att de hade till exempel både en ätstörning och drogmissbruk. Och då fick de inte hjälp för sin ätstörning på grund av ett drogmissbruk, men inte heller hjälp med drogmissbruket på grund av att de hade en ätstörning. Känner du igen det?
Alltså ja, att det är lite grann ett typexempel på när vi verkligen går snett i vården. Va? För då är vi ju så dumma. Vi skjuter oss i foten.
Ja, varför är det så? Ja. Alltså?
Det är lite grann din ursprungliga fråga om samverkan där. Att då har man kanske, ja, det här uppdraget har vi haft. Vi jobbar med, ja, med det här. Men så kommer någon som inte har det. Och då kan man lite grann skita i att ta hand om det. För att, men vi har inte det i alla fall. Det är någon annan som har det. Så det är någon annanism liksom. Och det är verkligen inte så att medarbetarna vill illa eller någon vill illa eller så, men man mäktar inte med och kanske att ta en tillstånd som kanske normalt sett inte, alltså man sluter sig kring sina uppdrag och sätter man lite murar och man får bara betalt för en viss grej, och då når man inte utanför det. Och det är just den här samsjukligheten, nu är det en egen utredning som startar kring just det med Anders Prins och det här med missbruk, och han kanske ska komma hit förresten.
Ja, precis.
Men just med missbruk och psykisk ohälsa eller psykiatriska så att det är ju ett speciellt fält, för där har vi socialtjänsten som är en stark aktör och sjukvården, och där finns det nog glapp helt klart idag.
Och det är det som är så konstigt, för många gånger går ju, alltså det man söker för hos socialtjänsten går ju väldigt många gånger hand i hand med saker man också söker för hos sjukvården. Så egentligen är det så konstigt att de två instanserna inte samverkar mer.
Nej, och det har ju vi i våra direktiv, delvis även om vi har mer fokus, eller egentligen hälso- och sjukvårdsfokus, så blir ju för barn och unga, tittar man på deras behov, så är socialtjänsten en väldigt viktig aktör. Inte bara för de kanske svårt sjuka, utan för många andra också, familjecentraler och råd och stöd och föräldrastöd, alltså verkligen. Men då plötsligt är det andra verksamheter, det är annan huvudman, det är annan lagstiftning. Men i en drömvärld skulle man ju bara bunta ihop dem och ha en styrning och en fokus kring barnet, liksom en enkelhet i men nu gör vi en barnplan här liksom kring insatser. Ja, vi pratar med varandra, vi delar information, vi har samma mål, enkelt liksom. Men det blir ju allt annat än det idag då.
Men har man någon uppfattning om hur många som liksom faller mellan stolarna?
Det finns väl ingen som har exakta siffror på exakt hur många, men vi gjorde data på det i Västra Götalandsregionen, där vi såg att 20% hade kroniska tillstånd och många vårdkontakter ungefär. Så jag skulle kunna, och det stämmer med det internationella data, så jag ska tänka mig att kanske en femtedel av barn och unga har olika typer av långvariga tillstånd som kräver en del olika insatser på olika håll, både psykiatriska och kroppsliga tillstånd. Och en hel del av dem har flera diagnoser samtidigt och så. Sen har vi det här när man pratar lindrig psykisk ohälsa och en väg in och så, det kan ju vara nog så jobbigt. Och man undrar, får jag söka för det här? Liksom, finns det någon? Eller ska jag träffa en psykolog? Eller vem ska jag prata med? Så. Och där finns det också, det är nog en ganska stor mängd. så att säga. Men så att jag skulle absolut säga att det är en även om de flesta mår bra, så tror jag att det är en stor del som lider lite grann av det här, de här glappen. Men det finns ingen exakt siffra.
Nej.
Och man kan lida olika, för jag tänker det som du nämnde här, det blir ju fruktansvärt.
Alltså,
för då har man ju två riktigt så att säga allvarliga tillstånd som är livshotande.
Precis.
Och då blir det liksom en ytterände. Och sen har vi, du har mild ångest och du har lite olika huvudvärksproblem och du går inte riktigt upp i vikt eller du liksom oroar dig och man söker i vården överallt. Så där, då lider man ju också. Man kanske inte kan koncentrera sig i skolan om man tycker det är jobbigt och så. Men, men man är inte så här dödssjuk då.
Nej.
Men våran hypotes eller som vi arbetar från, det är ju det att börja tidigt och mota tidigt, så att inte det barnet som har det jag beskrev nu sen får en ätstörning, eller sen får ett skolmisslyckande, eller sen börjar med droger.
Precis.
Och det är ju hela intentionen och utgångspunkten för oss.
Mm.
Att systemet måste ju faktiskt också titta på de här tidiga insatserna.
Ja, exakt.
Så man ska både klara det sjuka då, och så ska man också kunna samverka tidigt.
De som inte blir så sjuka.
Och det klarar vi inte riktigt idag, för vi har ju de här vanliga, våra vanliga signaler i sjukvården är liksom blöder, skriker, jättesjuk, cancer. Då brukar det slå igång det här akutsystemet. Så säga. Men de här tidiga signalerna på, då blir det mycket otydligare. Vem går in nu då? Liksom?
Ja.
Hur kan vi få ersättning för det här? Eller vem styr? Så det, men jag skulle tro att ändå de allra flesta är nog ganska överens att man vill bryta det mot tidiga samordnade insatser. För att man fattar ju det att både för individerna, för familjen och för samhället, så är det ju så mycket vinster med det.
Exakt.
Precis.
Det finns ju all forskning och allting.
Ja, precis.
Så att det är väl inte, det är väl ändå bra att man är överens om det.
Ja, det är en bra målbild.
Det är en bra målbild.
Ja, precis. Ja, för alltså, nu var vi inne på det, men en av de vanligaste frågorna vi får till oss av unga människor är: vart ska jag söka mig? Alltså att man inte vet vart man ska, i vilket skede. Vi upplever också att många inte har liksom koll på att jaha, jag kan alltså söka mig med min ångest till ungdomsmottagningen. Jag trodde bara det var p-piller jag kunde få där. Alltså, hur ser du på det? Alltså, märker du med att det finns en okunskap idag om vart man ens kan vända sig?
Ja, absolut. Och det får vi vittnesmål i olika rapporter. Jag vet att Totilia gjorde någon sån gallup också.
Ja, precis.
Det var en väldigt stark majoritet av unga som precis där. När får man söka vård? Eller behöver jag söka vård? Vart vänder jag mig? Och det är ju verkligen, och det skiljer sig också runt om hela Sverige förstås, vad det finns för aktörer. För någonstans kanske det är BUP som har liksom någon verksamhet som möter unga. Ibland är det barnmedicin, ibland är det en ungdomsmottagning, ibland är det någon tredje variant eller första linjeverksamhet. En skolprojekt. Alltså, hur ska man veta vad gäller där jag bor? Alltså, så. Så att, och det kan ju inte komma på någon annan än vårdgivarna egentligen. Att samla sig kring vad är liksom det erbjudandet som finns här i, det här, i den här regionen, den här kommunen. Det måste ju på något sätt huvudmännen ansvara för. Och att det blir en tydlighet och en väg in då. Så att det är ett vårdgivaransvar och ett huvudmannansvar. Men det är också naturligtvis allt det här som ligger på vad är egen råd, hur kan man liksom lära sig om hur man ska sköta om sin hälsa och röra på sig och prata med sina föräldrar och kompisar och du vet, allt det här som är egen vård och egen styrka.
Precis.
Och normal livskunskap och vad får man det någonstans? Vården kan ju inte liksom ge allt det där heller. Och vad kan man lägga på skolan när det gäller att man kan ha sådana inslag i undervisningen. De ska ju göra jättemycket. Läroplanen innehåller ju massa saker som man ska. Men det finns mycket sånt på väldigt basnivå som unga verkar vilsna idag. Faktiskt. Så jag håller med dig.
Men hur ser barn- och ungdomspsykiatrin ut idag?
Ja, det har hänt ganska mycket. Hur taget i psykiatrin har ju hänt otroligt mycket om man tittar på 50-årsperiod. Ni vet de här gamla institutionerna som fanns. Och när det gäller barnpsykiatrin så har jag pratat mycket med de olika företrädarna nu under våren och det är tydligt att det har hänt mycket där, för man har kanske gått från en, dels var det färre barn som så att säga sökte för psykisk ohälsa kanske och man hade nog någon slags egen rätt, eller man tog nog allt som hade barn och psykisk hälsa för inom barnpsykiatrin. Och det var kanske inte så uppstyrt eller så mycket i vårdprocesser eller liksom i flöden, utan det var ganska så. Och sen har det ju hänt mycket då, det har ökat och fler barn och det är fler som mår dåligt och fler diagnoser och det har liksom svämmat över nästan. Och då har ju barnpsykiatrin jobbat väldigt aktivt i sina led med att liksom försöka hantera det här då. Man har jobbat med, ni vet, med kömiljarden och öppna jämförelser och vad är vårt uppdrag egentligen, och man har ju kommit ganska långt i det nu tycker jag. Man är ganska tydlig med att vi ska vara lite sista utposten, vi ska vara en specialistnivå, vi ska ha liksom ett tydligt så att säga kvalitetsfokus på de diagnoser som ska vara här då.
Ja, just det.
Och sen har man naturligtvis också tillsammans med alltså vårdcentral, skolor och hela den här liksom samhällsdiskussionen då, vad kan andra göra för att, så att säga, ja, jag tycker inte om det där avlasta BUP, för det låter som att det är fokus på BUP och inte på barnen, men,
ja,
men någonstans i de här, det har vi också i våra direktiv att titta på hur man kan få bort köerna till BUP.
Mm. Ja, precis.
Genom att andra gör något.
Ja, genom att då man är ett insats tidigt då, på vårdcentralen eller i skolan och så. Så det jobbar väl också barnpsykiatrin mycket med att försöka hur kan man hitta ett omhändertagande av fler grupper liksom på vårdcentralen eller i elevhälsan eller ja, på andra ställen då. Och då tänker jag att då blir det ju, och det är nog en process som redan pågår, för det får ju vårdcentralerna, det har ju varit deras lite lott och öde under många decennier att ta mer och mer av liksom det som tidigare gjordes på sjukhus. Man tycker lite synd om, för de har inte fått de resurstillskotten liksom.
Nej.
Och det är rätt knivigt uppdrag att lösa ut allt det här då. Och då blir det rätt trixigt att man ska fortsätta lägga över nya patientgrupper, så då måste man också, dels måste de ju resursstärka, så det handlar ju hela omställningen om att ge mera resurser och muskler till den nära vården då. Men jag tänker också, en utgångspunkt för mig eller för oss i vår utredning handlar om att specialistvården då, inte bara BUP utan även annan specialistvård som barnmedicin och habilitering, behöver komma närmare och vara mer stöttande och närvarande liksom i den nära vården. Det kan ju vara konsultationsmodeller eller digitala lösningar, tillgänglighetsprojekt för att handleda.
Ja.
Och då kan man sköta mycket mer saker på vårdcentralen, för att jag tror att som barn och familj vill man gärna gå till sin vårdcentral och man kan få det där. Vårdcentralen vill gärna ha 0-100 och ha familjen och göra mycket, men man vill inte bli lämnad utan stöd av specialisterna.
Nej.
Så att det där, det här är precis det, de här momentum som vi försöker liksom att reda precis, genom bra förslag.
För man upplever, alltså idag kan jag uppleva, i alla fall när vi är ute och träffar alltså föräldrar mycket, att de också tänker att men det är så lång kö till BUP och nu har min dotter börjat krångla med maten, men hon kanske inte ska till BUP. Nej. Om hon precis har börjat. Alltså det ska ju en annan instans fånga upp. Precis. Men att där är det återigen att så här, man vet inte vart man ska, så man tänker att men då är det väl BUP om det börjar.
För BUP har man alltid
hört. Ja, det är väldigt välkänt.
Man känner till det så otroligt väl.
Det har ju varit mycket projekt och satsningar kring BUP också, så att, men psykisk hälsa och framförallt kanske barn då har ju varit mycket fokus och väldigt mycket satsningar, så det kanske, finns i folks
det finns i medvetande.
Det är ju bra på ett sätt, men alltså, de kan ju inte hantera allt. Nej. Och det finns ju också ett grundproblem att vi medikaliserar och vi psykologiserar. Det tycker jag man kan vara ganska säker på. Så att ibland är det inte så himla bra att komma in på en specialist. Det kan ju gälla kroppslig sjukdom också, man kan bli överdiagnostiserad och få massa onödiga mediciner och röntgenundersökningar, så det vet ju, så att det generella ska ju skötas av generalister och vårdcentralen är jätteduktig på det.
Exakt.
Och triagera så, men det bör ju finnas en lärande närvaro liksom från, vi kan inte vara två helt vattentäta verksamheter.
Precis.
Så jag tror, kan man samsas kring liksom en bra nivå liksom och vattendelare, tidigt omhändertagande, där ändå vårdcentralen gör huvudparten och sen specialistnivån liksom snabbt tar an när det börjar sjunka lite och bli tyngre och så. Du vet att det kan bli så, det här flödet fram och tillbaka. Så att det inte blir så där statiskt liksom. Två separata burkar som bara gör sin grej. Liksom.
Nej, precis.
Så, ja.
Ja, jag tycker det är så intressant.
Ja, det är spännande.
Och det är verkligen så här. Alltså om det bara hade fungerat, känns det som att det hade underlättat så enormt för alla inblandade.
Det är otroligt mycket, om man säger resurser då, att vinna på det, om man ska vara lite krass.
Precis.
Så jag tror fortfarande, kanske jag får skit för detta, men jag tänker fortfarande att det finns tillräckligt med medarbetare i vården och resurser och professionella personer, goda vuxna, för att liksom hantera den här ohälsan som vi har. Men vi blir väldigt ineffektiva och vi skapar mycket liksom lidande, inte minst i en kösituation eller liksom en utebliven insats eller vad som helst. Och vi rådde med saker parallellt i flera år, kanske två verksamheter, för att man insåg, oj, vi skulle ha gjort en gemensam plan.
Ja, ni har gjort det samtidigt, socialtjänst, BUP eller vad som helst liksom.
Ja. För att man ser det, man jämför inte sina bilder och man har inte liksom ibland inte möjligheten liksom, systemet är inte gjort för att man ska
samarbeta.
Nej, men så att jag tror att det finns mycket man behöver inte tillsätta, för vi har ju inte 100 000 psykiatrisjuksköterskor eller vi är en ändlig resurs människor liksom, och det kommer, det vet ju hela omställningen handlar om det också, att vi kan inte, om alla ska jobba i vården så har vi inga kvar i på restauranger flygplan och liksom, allt annat, så att vi måste hitta sätt med dem vi är, och det tror jag på. För vi bränner väldigt mycket bränsle i luften liksom.
Det var en lyssnare som skrev till oss att det känns som att man i princip måste vara suicidal för att få hjälp snabbt. Vad tänker du kring det?
Jag har ju många sådana vittnesmål.
Ja.
Och jag tror att det blir de här glappen eller kvaven som man hamnar i, kanske på grund av det vi har pratat om nu då. Där man upplever då kanske att jag måste ropa högre, eller jag måste ha en diagnos, eller jag måste vara jättesjuk för att komma in. Så det är ju bara jätteolyckligt att man ska behöva ha det så. Det är ju egentligen totalt underkänt från vårdens sida att någon ska ens behöva liksom känna så.
Ja, verkligen.
Eller hur? Men som sagt, alla sliter på och jobbar och det finns så mycket goda intentioner och goda insatser, men det är ett trögt system som ofta lämnar de här glappen och gör att det bildas köer och det bildas missförstånd och man tappar information och det blir en känsla av otrygghet hos familjen då. Liksom. Vad händer nu då? Liksom? När händer någonting och vem träffar vi då? Ja. Och liksom, kommer det hända någonting vid nästa besök? Eller, och så säger avlämnande instans kanske, men det vet vi inte, men vi hoppas på att du får. Alltså det är mycket sådana historier man hör.
Ja, precis.
Och då hoppas vi det här går vägen.
Ja, men liksom, jag hoppas att ni får träffa någon. Istället för att det skulle vara väldigt, som man tänker som barncancervården, som är extremt flow. Och vet precis vad som händer. Du har liksom en perm, det är precis exakt plan. Händer något så, då blir det där man är tryggt, håller hela vägen. Men där har det också jobbats extremt och satsats mycket pengar, mycket annat stöd och så att, och det är kanske en tydligare process även om det är en allvarlig sjukdom, men jag tänker att psykisk ohälsa och psykiatrin skulle, och många av de här lite luddigare så att säga, som är lite oklara tillstånd, de skulle verkligen förtjäna sådana flöden liksom, att det skulle finnas, ja men aha, du mår dåligt och du signalerar alla de här sakerna. Det verkar inte bra. Liksom. Nu hamnar du i det här flödet. Liksom. Mm. Bara slappna av nu och luta tillbaka. Så.
Mm.
Och det har varit en målbild.
Men innan man mår så pass dåligt att man behöver vända sig till exempel barnpsykiatrin, då, så finns ju då, som vi har nämnt nu, både elevhälsan och ungdomsmottagningen. Och då var det en annan lyssnare som frågar, finns det några planer på att slå ihop elevhälsan och ungdomsmottagningen?
Ja, så det finns ju våra direktiv att titta på ungdomsmottagningar, medicinska delar av elevhälsan då, en del av elevhälsan. Vårdcentralen, barnavårdcentralen, mödravård, som kan de enas under en hatt eller skulle de ha samma huvudman som man säger då? Alltså att det liksom är en organisation eller är det liksom, så att det finns ju liksom i våra direktiv att utreda det och titta på för- och nackdelar kring. Och så det är en av de sakerna som vi både utreder själva och prata med skolrepresentanter och ungdomsmottagningsrepresentanter och så kring.
Men vad skulle det innebära då om man faktiskt slår ihop dem?
Nej, att slå ihop, jag tror att om man tänker fördelen med att det är mera tillsammans är att man då kan dela information och man har samma kanske mål och man kanske delar kompetens och uppdrag och budget och det är lättare att styra en sån verksamhet så att säga, och man kan se det här, hur det hakar ihop bättre då. Man missar alltså de här överlämningarna som sker som där det missas ofta idag mellan till exempel BVC och skola. Skulle man ju slippa då kanske, för då hängde det ihop mer så. Men samtidigt så finns ju nackdelar också med stora organisationer liksom. Varför måste det bli bättre av det, och skolorna är enskilda, alltså De är jättemånga, det är stora små skolor. Just det. Det finns inte ungdomsmottagningar överallt. Alltså det är ganska spretigt också.
Mm.
Så det är inte så lätt att bara baka ihop någonting sådär.
Nej.
Men att den frågan ska utredas, det är tydligt för oss att hur kan man få de här aktörerna som finns kring barn och unga att bli mer sammanhållna, liksom samlade, samordnade, enkla, effektiva liksom, verksamheter. Och det tittar vi på i massa olika aspekter.
Ja, vi jobbade också ganska mycket med inför valet 2018. Mm. Så gjorde vi en, nu pratar jag om alla kampanjer vi har gjort, skryta lite. Ja, då gjorde vi en kampanj som heter Var är min kurator? Just för att liksom belysa elevhälsan.
Mm.
Och att den i många, många gånger brister.
Mm.
Och då hade vi som ett förslag att införa liksom hälsosamtal som alltså just syftar till den psykiska hälsan. Mm. Man har ju pratat om det här screening för psykisk hälsa.
Ja.
Är det någonting ni har liksom haft upp på bordet så att säga?
Ja, man har ju hälsosamtal i skolan.
Men ofta är det mäta, väga.
Ja, precis. Ja. Jag tror absolut att man skulle behöva bli, för de är ju lagstiftade och ska liksom göras. Och så jag tror absolut att det är väl en av de saker vi tittar på också kring alltså innehållet i de insatser som man ger till barn 0-18 när det gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser som ges vid BVC eller i skolan. Så om man kunde samla dem i någon form av kom överens om vad är det för utposter och hälsobesök eller kontroller eller så som man skulle erbjuda alla barn.
Mm.
Och då borde det också finnas en helt annan stringens. Ja, precis som du gör en språkbedömning vid 2,5 års ålder på BVC, att ha ett utfall, yes, då ska du liksom vidare och se vad är det här.
Mm.
Och att man kanske skulle ha samma ett hälsobesök, att det fanns en annan stringens och konsensus på alla Sveriges skolor vid det här besöket så ska det här liksom checkas av och är det fel där då ska det vidare. Alltså så här. Och det har vi inte idag för att det finns ju väldigt olika riktlinjer och utföranden och bemanning och sen finns det olika mottagande från regionerna också när det gäller om man hittar någonting i skolan då.
Mm.
Det kan ju gälla allting från synnedsättning till ryggar eller vad som helst, att det i Gävleborg och Skåne ser det helt olika ut vem som tar hand om det då. Och det gör ju skolan frustrerad också.
Ja, det är klart.
Så, men det är klart att man borde ju kunna komma överens om ett så effektivt basprogram där man hade ett antal så checkpoints.
Mm. Ja, precis.
Som man liksom var garanterad en hjälp om man föll ut där och att det skulle finnas. Sen om man ska rikta det specifikt mot psykisk ohälsa, det kan ju vara ett tänkbart förslag eftersom det är vår tids lite inte ska säga att det är folksjukdom, men det är någonting som ändå är ganska vanligt och det ökar och vi har inte riktigt bra metoder för att liksom hjälpa där, så att kanske att det är mer viktigare än andra tillstånd då. Men det får ju bli liksom en klinisk kollegial diskussion förstås. Vi ska inte ta fram några sådana innehåll i den här utredningen, för vi är ju liksom inte på, det blir på en annan nivå, men att det borde finnas en sån överenskommelse, det tycker jag absolut.
Mm. Mm. Men om man på något sätt jobbar med barn och unga då, så märker man ju också ganska snabbt att det kan vara svårt att skydda barnet, och så alltså att man jobbar typ på socialtjänsten till exempel, och att då veta alltså var barnet hamnar inom vården sen.
Mm.
Så, och då är det en annan lyssnare som jag antar jobbar med barn och unga på något sätt som skriver: hur ska man komma runt sekretessen och vårdnaden om barnen men ändå underlätta sökandet av och kontakten med vården?
Mm.
Hur ska man liksom, för det är ju väldigt mycket just sekretess och den här integritetsfrågan.
Mm. Vi har ju det här som jag pratade innan om olika lagrum då, socialtjänst, sjukvård, som gör att då är ju sekretessen skyddad på ett sätt att man inte kan dela information hur som helst.
Mm.
Men samtidigt kan man ju förvånansvärt mycket dela information med föräldrars samtycke.
Ja, just det.
Så kan man faktiskt i de allra flesta fall ha en gemensam plan eller liksom dela information. Så att det finns färre lagar kanske än vad man tror.
Mm.
Och då kan det vara mera hinder i form av kulturella eller olika verksamheter, eller att man inte har samma journalsystem, eller du vet, man inte hinner prata med varandra, eller man hinner inte göra de här så här plan.
Mm.
Mera än att det är liksom olagligt.
Mm. Ja, just det.
Så, men
Den lilla detaljen.
Ja, så att det kommer vi nog också skriva en del om, att det finns faktiskt mera utrymme man kanske tror.
Mm.
Just med samtycke och det kan det räcka med muntligt samtycke.
Ja. Mm. Så, men det krävs ju såklart ändå att föräldrarna samtycker, inte bara barn. Alltså, mm.
Nej, men så är det. Så ja. Föräldrabalken är ju ändå tydlig när det gäller
just det.
Att man har ett ansvar för barnet. Eller men nu, de här frågorna tittar vi, eller ska vi också titta på när det gäller integritet och autonomi.
Mm.
När jag tänker på ungdomsmottagningar och så. När kan jag söka vård själv och när kan jag... Mm. Måste jag berätta för mamma och pappa och hur gammal ska jag vara då?
Ja.
Och det finns jättemycket sådana praktiska exempel på när man hamnar i diket som ung just för att man inte får mobilt bank-ID eller du vet, man kan inte logga in på en sån tjänst för att du är för ung.
Ja, just alltså, det.
Det händer ju hela tiden att barn diskrimineras just för att man är barn.
Just det. Mm.
Så, och det där är ju jättesvårlöst för det här med autonomi och liksom, det är ju glidande.
Mm.
Förstås. Och, men hur skulle barn kunna bli delaktiga på ett annat sätt i vårdutbudet?
Mm.
För man diskrimineras ju för att man är barn.
Ja, just det. Precis.
Och då är man ju beroende av en god vuxen egentligen hela tiden. Så man är ju både liksom utsatt och i beroende.
Mm.
Så, och det är frågor som det är en utgångspunkt också för vår utredning. Att därför finns det en barnutredning för att man också behöver... Det finns särskilda förutsättningar här som gör att man kan inte bara lägga en vuxen mall.
Nej,
i vården,
nej, jag inte ens tänkt på
inte
det.
Jag heller.
Nej, men så är det. Det kan ju vara en digital lösning till exempel. Okej, vad jättebra. Nu har vi en app för alla. Och så kanske du är 14 då. Då kan du inte logga in där eller ett digitalt väntrum för du har inte bank-ID.
Nej.
Och då faller det ändå på att du är beroende av att du har goda föräldrar som faktiskt hjälper dig. Och, ja. Så att det där är, det är lite kvar att göra där.
Mm. Ja.
Men det är inga lätta frågor heller.
Nej, det är ju så stora och komplexa frågor och saker att liksom...
Ja.
Nej, jag hade inte heller tänkt på det.
Nej.
Men sen är ju det personskydd och sekretess jätteviktiga värden också.
Ja, såklart.
Ibland är det ju verkligen så att det ska inte lämnas ut och det kan bli till en akt. Så att det är ju inte så att det är oväsentligt med sekretessprövnings...
Nej,
såklart. Det är inte så här, ta bort allt.
Nej, precis.
Dela journaler, hej vilt.
Nej, precis.
Men vad tänker du, alltså, finns det egentligen någon som har liksom det yttersta ansvaret för att barn och unga får den vård som de behöver?
Nej, inte en person.
Nej, utan det
är ju, när vi pratar om vår målbild, om man tänker så här, det vi vill åstadkomma, så är det väldigt tydligt, det finns väldigt många olika ansvarsnivåer.
Mm.
Från då regeringen då som pekar ut liksom, det här ska göras, lagstiftningsdelarna och inriktning och kanske pengar på viss del och så styrning. Men sen är det jättemycket på vårdgivarna och elevhälsan och alla de här. Och så är det jättemycket på professionen och varje möte. Och, du vet.
Mm.
Och sen har vi föräldrar och liksom, är ditt eget ansvar. Så att det finns ju massa lager av ansvar.
Mm.
För att barn ska få en bättre hälsa. Så det vore ju taskigt att se att någon
du pekar ut
den. Det blir tungt att bära.
Ja, jo.
Så, men det är väl viktigt att hålla tunga rätt i mun när vi jobbar med vår utredning. Att vad är det vi kan bidra med då på den statliga nivån? Liksom. Det är bara en del.
Mm.
Det kan vara en viktig del, men det är liksom så mycket som ligger på många andra nivåer.
Ja. Mm.
Och allting börjar ju i mötet mellan barnet och liksom den som ska hjälpa.
Mm. Så, ja, så är det ju.
Att, det kommer man ju aldrig. Det är liksom grundbulten ändå.
Mm.
Ja. Men hur ser du på framtiden? Alltså, vad har du för mål med utredningen?
Målet med utredningen är att du får ihop ett antal bra förslag då, som blir kraftfulla och som gör att vi får hälso- och sjukvård för barn och unga, de blir vi pratat om, till att bli mer sammanhållen, mer effektiv, mer nära, mer fungerande. Och att i det då lindra de som har psykisk ohälsa mer specifikt och liksom få en bättre uppföljning av hur barn mår liksom, fysiskt och psykiskt. Och att vi skulle kunna bidra med kanske en målbild och att så att säga, Sveriges samlade aktörer kring barn och unga skulle kunna på något sätt enas kring att ja, men yes, vi ska gå åt det här hållet, tidiga samordningsinsatser, vi ska börja med barnen, liksom våran devis, vi ska planera våran vård så att barn får det de behöver, vi ska se till att vi ställer upp på det här basprogrammet som vi, alltså du vet, det finns många saker, så att det vore fantastiskt om det blev en rörelse åt det hållet, där man faktiskt satte kanske andra saker lite åt sidan, så fokuserar man på barnen, tidiga insatser, samordnat och så liksom, fortsätter man den här resan då. Mm. Och så kan vi göra en del med våra lag, kanske lagförslag, och ta bort en del hinder och peka en del riktningar och sådär. Så att då skulle jag vara nöjd om vi hade startat någonting då. Som
Vi håller tummarna.
Ja, vi håller tummarna. Ja,
det gör vi verkligen.
Men ja, det är mångåriga processer.
Ja, det är ju det. Det får man liksom inte glömma bort i det här heller.
Men jag tycker det är fantastiskt att regeringen har liksom tillsatt en barnutredning, att man ser barnen på det här sättet. Jag är väldigt, väldigt glad för det. Och att jag ser att det finns absolut skäl att också göra det. Inte för att barn är helt annorlunda än vuxna, eller att det något ska vara något helt annat system eller så, men just de här sakerna med specifika behov, vissa förutsättningar med beroende och skydd och vissa speciella aktörer, och man har det här liksom 0-18, det händer så otroligt mycket där. Och att få man den där hjälpen i rätt tid, så kan, alltså ett helt liv kan jag vara rädd att liksom.
Ja, men så är det.
Det har så otroligt långa, det är så långt tidsperspektiv på ett barn, eller hur? Alltså allt behöver inte bli så långt, men många saker kan ju faktiskt nästan förstöra ett liv. Alltså,
exakt.
Så man kunde faktiskt ha hindrat.
Med liten skillnad.
Ja, men alltså det där, det är ju särskilt för barn. Så jag är väldigt glad att det finns ett barnfokus. Vi ska göra vårt allra bästa för att för att rå hem detta.
Ja. Okej, nu ska du få sista frågan. Och den är bara så här allmänt i stort. Vad inspirerar dig?
Jag är ju besjälad av de här frågorna kring barn, att lyssna på barn, att jag vet inte riktigt, jag är nog sån som förälder, jobbar som barnläkare, jag tycker att det är, jag blir nästan så lite tårögd kring liksom när, om man liksom kan göra barns röster höra på riktigt, att man liksom kan respektfullt lyssna på någon, en ung eller ett barn, det kan vara litet eller stort, det tror jag liksom är det som jag går igång på. Så, men nu gör jag det en väldigt stor kontext just nu, så att säga, som kanske det är svårt att se det enskilda barnet framför sig, det jag jobbar med nu. Men jag tror ändå att det är det som jag fortfarande besjälas av. Och då har jag jobbat med det liksom från mitt eget föräldraskap till massa olika undersköterska och läkare här och var, och sen chef och så projektledare och så nu det här, så jag känner att jag har liksom
gjort allt.
Jag håller på med samma, det är ju samma hjärtefråga.
Precis.
Så att på det sättet så, ja.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden och lycka till med den här utredningen nu.
Ja.
Jättestort tack. Tack. Jättekul att vara här.
Ja, man förstår ju, alltså ibland, du vet, kan man känna så här, bara, vad är det som tar sån jäkla tid? Det är väl bara att skriva om lagar och stifta nya regler och jada. Men man förstår ju också när man får prata med en sån som Peter att saker och ting tar tid, för att man måste samla in data, man måste analysera datan, och det tar tid. Men det är för att det ska ske. Alltså, det är för att det ska bli ordentligt gjort.
Men han var så jävla sympatisk och snäll, och jag bara kände så här, gud, han kändes så himla intelligent och proffsig. Jag vet inte, jag tyckte det kändes tryggt att just Peter har blivit utsedd till den här utredaren.
Tack så jättemycket, Peter, för att du ville gästa Ångestpodden, och tack för det jobb du just nu är mitt uppe i, och lycka till med det.
Ja, men Sofie, alltså jag tänker ändå att för de som lyssnar, som har varit med oss länge, som har hjälpt oss dela saker eller trycka på när det kommer till liksom att förändra.
Ja, eller alla ni som skickade in era erfarenheter till oss om att hamna mellan stolarna. Alltså vi fick så mycket berättelser skickade till oss.
Vi sträckte ju även ut en hand till Peter efter avsnittet och sa att om det är så att ni behöver någon mer hjälp, då är vi villiga att hjälpa till.
Absolut. Tillsammans med er då. Givetvis.
Ja, gud ja. Nästa vecka firar vi 300 avsnitt. Kan du liksom ta in?
Nej, det kan jag faktiskt inte. Helt sjukt är det. Eftersom det känns som att vi nyss firade 200 och bara, vänta, har vi gjort 100 avsnitt till efter det? Alltså det kan jag inte fatta.
Nej.
Det är sjukt.
Men det känns bra att vi har släppt just det här avsnittet precis innan. Alltså så här, vilket superinformativt avsnitt.
En liten milstolpe.
Ja, varsågoda.
Du hörs ju som vanligt nästa vecka.
Det gör vi. Tack så mycket.
Hej då.
Podplay.